Materialet för den ekumeniska böneveckan kommer från Malta. Och överskriften är: de visade oss särskild omsorg. Och vad är då mer naturligt än att en av texterna handlar i valda, den texten som handlar om när Paulus lider skeppsbrott och kommer till Malta. Det är en ganska lång text. Den finns i slutet på Apostlagärningarna. Börjar i kapitel 27 vid vers 18. Och sen är det början på 28 kapitlet till 10 versen. Då vi var svårt ansatta av stormen gjorde det sig nästa dag av med en del av lasten. Och på tredje dagen vräkte det med egna händer allt löst över bord. Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn. Och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Ingen hade nu på länge fått någon mat. Paulus steg då fram bland dem och sa: ni skulle ha lytt mitt råd och inte gett er ut från Kreta. Så hade ni besparat er dessa strapatser och förluster. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade, bara skepp. I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sa: var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren, och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod. Jag litar på Gud. Det blir som han har sagt mig. Och vi kommer att drivas i land på någon ö. På 14:e dygnet av vår färd över Adriahavet började sjömännen vid midnatt förstå att vi närmade oss land. De lodade och fann att djupet var 20 famnar. Strax efteråt lodade de på nytt och fick det nu till 15 famnar. Då fruktade att vi skulle drivas mot klipporna och la ut 4 ankare från aktern och önskade bara att det skulle bli dag. Sjömännen gjorde ett försök att överge fartyget och firade ner skeppsbåten under förevändning att de skulle lägga ut ankare från fören. Då sa Paulus till officeraren och soldaterna: om inte det där stannar kvar ombord är vi förlorade. Då kapade soldaterna linorna och lät skeppsbåten driva i land. Innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. Nu har ni varit utan mat i 14 dagar och inte fått någon näring. Därför råder jag er att äta. Det behöver ni för att kunna klara er. Ingen av er ska nämligen mista så mycket som ett hårstrå. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Då repade alla mod och intog föda. Allt som allt var vi 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta vräkte det spannmålslasten i sjön för att göra fartyget lättare. När det blev dag kände de inte igen landet, men de upptäckte en bukt med sandstrand där de tänkte att de skulle kunna sätta fartyget på land. Det släppte trossarna och lämnade ankarna i sjön. Samtidigt fällde det ner styrårorna, hissade förseglet för vinden och styrde in mot stranden. Men det gick på ett rev och rände upp med skeppet där. Fören körde fast och stod orubbligt kvar, men aktern började bryta sönder av bränningarna. Soldaterna beslöt då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma i land och fly. Men officeren ville rädda Paulus och hindrade dem i deras avsikt. Han befallde att först skulle de simkunniga hoppa i vattnet och ta sig i land och därefter de övriga, en del på plankor och andra med hjälp av folk från fartyget. Så lyckades alla rädda sig i land. När vi var i säkerhet fick vi veta att ön hette Malta. De infödda var ytterst vänliga mot oss. De tände ett bål och tog hand om oss alla, för det började regna och var kallt. Paulus drog ihop ett fång torrt ris, och då han lade det på elden kom en huggorm fram på grund av värmen och högg sig fast vid hans hand. När de infödda såg ormen hänga från handen på honom sa de till varandra: den där mannen måste vara en mördare. Han har räddats från havet, men rättvisans gudinna ville inte att han skulle få leva. Men Paulus skakade av sig ormen i elden och tog ingen skada. De andra trodde att han skulle svullna upp och plötsligt falla död ner. När de sedan hade väntat en lång stund och sett att ingenting särskilt hände honom, slog de om och sa att han var en gud. I närheten låg de gårdar som tillhörde Publius, öns främste man. Och han tog emot oss och visade oss gästfrihet i 3 dagar. Hans far låg till sängs med feberanfall och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom. Efter det kom också andra sjuka på ön dit och blev botade. Det gav oss många bevis på sin uppskattning. Och när vi skulle segla därifrån försåg det oss med allt vi behövde. Vi ber. Tack Gud för ditt ord. För att vi får dela det med varandra. Hjälp oss att lyssna och tala i tro. Amen. Det visade oss särskild omsorg. Det finns några tankar i detta. Först hur vi i de olika församlingarna bemöter varandra. Att vi välkomnar varandra. Att vi visar samma gästvänlighet. Vi är ju tillsammans på den här båten. Båten som är symbolen för Sveriges kristna råd och ekumenik överhuvudtaget i världen. Vi är där tillsammans. Och vi får också tänka på det gemensamma ansvar vi har för människor som flyr över Medelhavet för att komma till en tryggare tillvaro. Om ni lyssnade väldigt noga i den här berättelsen så hörde ni att det då och då kom ett vi. Och det märks ju också i den här överskriften. Det visade oss särskild omsorg. Man har funderat lite grann på vad det där vit som dyker upp ibland i apostlagärningarna beror på. För det är inte alltid där. Att det kan vara så att det är olika material som är sammanfogat. Eller att det är så att Lukas, författaren, vill markera ibland att här har jag varit med själv. Men det fungerar på ett annat sätt också. Det är att vi kan känna oss välkomnade in i texten. Vi får vara med i det där vit. När det är såna här spännande berättelser så får vi verkligen känna det som om vi själva var med. Och de här texterna som vi har, ja, det var nog så att man hörde dem i första hand. Det fanns inte så många kopior av texterna. Och Apostlagärningarna och Lukas evangeliet har ju en dedikation i början. Det står om en Teofilus som det här är skrivet för och till. Kanske är det han som har betalat Lukas för att kunna skriva det. Och kanske har det varit så att det varit något festligt tillfälle hemma hos Teofilus där hans vänner har fått höra den här spännande berättelsen för första gången. Böckerna är lagom långa för att ha som en meningsfull underhållning vid ett tillfälle. Så det här är ju slutet på del 2 i berättelserna. Så nu får vi vara med och vi får leva oss in i de här berättelserna. Vi får vara en del av det här vit. Och vad har hänt innan? Det kan ju vara bra att veta. Paulus har suttit i fängelset i Caesarea länge. Flera år. Och det har liksom krånglat till sig. Det har ju inte hänt någonting. Han vill ju till Rom och till kejsaren. Och så får han möjlighet att tala inför kung Agrippa. Och där berättar han om sin omvändelse. Allt det där som hände på vägen till Damaskus. Och hur det påverkade honom. Och han får nästan med sig kung Agrippa. Det är väldigt gripande berättelser för honom. Och de funderar på om de inte egentligen skulle släppa Paulus. Men nu vill han verkligen vädja till kejsaren. Han vill utnyttja det som är hans möjlighet som romersk medborgare. Och ni kanske funderar, men vilken är den där kejsaren? Jo, det är Nero. Och han är ju inte känd för att vara en slags vänlig själ. Man kan verkligen fundera vad Paulus hade i tankarna. De har sökt skydd vid Kretas kust. Och Paulus, han varnar för en fortsatt resa. Officeraren på båten heter Julius. Och de har kunnat proviantera på Kreta. Men det finns ingen riktigt bra vinterhamn. På vintern ska man inte ge sig ut vid den här typen av fartyg på Medelhavet. Så Paulus vet vad han gör när han varnar. Men ändå så ger de sig iväg. Och de driver mot den södra kusten vid Libyen. Det som kallas för Skyttenbankarna. Och de är rädda att fartyget ska slå mot klipporna. Och då de börjar göra sig av med lasten. Och ni kan tänka hur det är där när det är, inte syns varken sol och stjärnor. De har ingenting att navigera efter. De bara driver omkring. Det är verkligen tydligt att de förlorar hoppet. Men Paulus som är van, han stiger fram. Han är van att tavla. Och han kan ju inte riktigt låta bli att säga nästan i alla fall vad var det jag sa. Men sen tröstar han dem. Och förklara att de kommer att klara sig. Och det är väldigt tydligt det han säger. Att allt det som han har fått reda på av ängeln i drömmen. Det är en del av Guds plan. Att han själv ska komma till Rom och få vädja till kejsaren. och att folket ska klara sig. Det är mycket i Lukas evangeliet och apostlagärningarna som författaren är väldigt tydlig med att visa att det här är en del av Guds plan. Och här används det samma uttryck. Och då händer ju det här att sjömännen försöker fly. Det är ju verkligen inget gott tecken. Här finns de då soldater. Det finns sjömän och det är fångar. Och de som ska ha ansvar att kunna föra båten i en trygg hamn, de sticker nu. Riktigt illa är det. Men här säger då Paulus, han träder fram och säger, vi måste äta. De har inte fått mat på 14 dagar. Och han försäkrar dem om att inte det minsta hårstrå på dem, deras huvuden ska de mista. Och så gör Paulus det här tydliga tecknet på ett väldigt enkelt sätt, att han har en tro. Han tackar Gud och han bryter brödet. Och det där känner vi ju igen i Emmausberättelsen till exempel, när Jesus, när de ser att det är han, när han utför samma gärning, tackar, bryter brödet. Och det kommer att finnas med i vårt gemensamma brödbrytelse här i nattvarden. Och blir det ju ännu värre, för nu vill soldaterna döda fångarna. Men så finns ju den här officeren Julius. Han är säkert klokast och äldst av dem alla och han har lyssnat på Paulus. Och han vet hur de ska göra. De låter de simkunniga i sig väg först och sen så hjälper de andra. Man tar plankor och det som finns att flyta på för att man ska kunna komma i land. Och när de då kommer till Malta så blir de väl omhändertagna. Det har regnat, det är kallt, de är utmattade. Men de får eld och ved och värma sig. Men så är det ju inte nog med strapatser. Utan i den här veden så finns det en orm som biter Paulus. Och när han inte påverkas detta, så tror de ju att han är en gud. Jag ska återkomma till det. Men vad händer sen? Ja, de får vara där ett tag. Paulus helar personer genom Guds hjälp. De får hjälp att proviantera. Och kan ge sig iväg. Och så småningom så kommer ju Paulus till Rom. Och där får han leva ett ganska fritt liv. Och sen så slutar berättelsen. Vi vet inte riktigt vad som händer. Om det är så att han ställs inför rätta med en gång. Eller om han får någon möjlighet att göra en resa till. Apostlagärningarna slutar väldigt abrupt. Det är till och med man kan ana att det har funnits en tredje skrift som man inte vet var den finns än. En liten cliffhanger så. Men tillbaka till den här måltiden så där Paulus visar på sånt enkelt sätt sin tro. Att han ber och tackar när han bryter brödet. Många avancerade och invecklade predikningar kan inte väga upp det här enkla mötet med människor. Och det finns en händelse som skildras i Apostlagärningarna som jag hela tiden kommer tillbaka till i mitt liv. Och det är apostlamötet i Jerusalem som har ägt rum några år tidigare. Då man bestämmer att det ska finnas en enklare väg för de som inte är judekristna att ta till sig budskapet. Man hittar ett sätt att nå människor. Vi hade inte det här enkla, mest väsentliga funnits, så hade inte vi varit kristna här. Då hade kristendomen slutat med att vara en liten judisk sekt. Men det här, det verkligen blir någonting som Paulus kan ta med sig ut på sina resor. Han vet att han har mandat att predika, och han vet att man inte behöver gå hela vägen och bli jude för att kunna vara kristen. Och det, för mig så symboliserar det här enkla att be en bordsbön. Det är ett sätt att missionera, att visa vad man har. Och vi får tänka då på de människorna som färdas över Medelhavet idag. När vi läser den här texten och förstår vilka strapatser det är. Och fundera över hur vi kyrkor tillsammans kan hjälpa de människorna. Jag hörde på nyheterna, om det var sent igår eller tidigt idag, att det var många omkomna precis nu. Det där med att hur man bemöter varandra. Jag tycker det är spännande hur det skiftar. Först så ser man Paulus som den stora skurken. Han blir ormbiten. Först har han klarat sig från skeppsbrottet. Sen blir han ormbiten. Det är precis som det är någon högre makt som vill säga till att nu måste det här verkligen rättvisa skipas. Och sen när han då klarar sig och ormen inte gör honom skada, då blir det precis tvärtom. Och det här har ju Paulus varit med om förut. När han är i Lystra på en av missionsresorna så tror de ju att Barnabas är Zeus, den högste guden. För Paulus, han pratar. Så då tror de att det är den guden som är budbäraren, Hermes. Och de blir hyllade, och de måste verkligen så där tysta ner folket och få dem att lugna sig. Och jag tänker att så är det ofta med oss också. Att antingen så skippar vi varandra helt och tänker att det här är inte... Eller också höjs man till skyarna. Men att kunna mötas som människor, som församlingar, utan att ha några fördomar. Och utan att se varandra precis som vi är, med våra fördelar och våra nackdelar. Till mig säger de här texterna detta. Symbolen för ekumenik, båten. Att vi är beroende av varandra, och ibland stormar det. Vi får dela måltidsgemenskap och stärka oss, precis som man gjorde på den här båten. Men vi får känna att vi hör ihop. Det är samma båt som vi är i. Och Gud har allt i sin hand. Finns en plan för allt. Och det vi får göra, det är vi får läsa Bibeln. Känna att vi är ett med de här berättelserna. Och vi får tala väl om varandra. Och vi får känna att vi har ett gemensamt ansvar i världen. Amen.